Man brukar bara stå upp när man läser från de olika evangelierna. Men som jag har sagt många gånger förut, att vi har en frälsare, Jesus Kristus, som är Guds ord, som blev människa och gick mitt ibland oss och visade för oss hur Guds kärlek ser ut. Så jag ber er, ni som kan, att stå upp. Och jag ska först läsa från Jeremia, det gamla testamentet, text för idag, 38, 7-13. Och sen från Matteus, den nya evangeliet, text 7-12. Nu ber en Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, hörde att Jeremia kastas ner i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten. Eved-Melek gick ut från kungapalatset och sa till kungen: "Min herre och kung, dessa män har gjort illa i allt som de gjort mot profeten Jeremia, som de skänkt ner i brunnen. Där kommer han att svälta ihjäl, för det finns inte längre något bröd i staden." Kungen befallde då nubiern Eved-Melek att ta med sig 3 män och dra upp Jeremia så att han inte skulle dö. Eved-Melek tog med sig männen till ett förråd under kungapalatsens skattkammare, tog därifrån trasor och utslitna kläder och sänkte ner dem med repp till Jeremia i brunnen. Nubiern Eved-Melek sa till Jeremia: "Lägg trasorna och de utslitna kläderna under armarna, mellan dem och reppet." Jeremia gjorde så, och de drog upp honom med reppen ur brunnen. Jeremia fick sedan stanna på vaktgården." Så lyder Herrens ord. Lyssna nu till Guds ord från Matteus 7:12. Och Jesus sa: "Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er. Detta är vad lagen och profeterna säger." Vi ber. Gud, vi vill tacka dig för möjligheten att bli undervisat av din heliga ande idag. Vi ber Gud att ditt ord ska vara levande i våra liv och att du ska välsigna min mun. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Tunna platser, där himmelen och jorden kommer nära. Så beskrivs altaret i templet i det gamla testamentet. Så ska det faktiskt upplevs när någon smörjas med olja. Och så ska det vara på en gudstjänst och kring nattvardsbordet. Och så är det också när vi älskar med Guds kärlek, så säger Jesus. De här tunna platserna är både profana, vardagliga, de är heliga, gudomliga, allt på samma gång. Och det hoppfulla är att detta samspel sker genom och med människor man kanske inte skulle förvänta sig. Och på platser som är långt från rena och fina. Jag tänker att Gud ger oss upplevelser av de här tunna platser mer än vi anar. Man kan känna av de tunna platserna när man ser nåd som praktiseras. När människor visar kärlek och omsorg mot någon annan, oavsett om de är goda eller dåliga människor. Oavsett vad de har gjort eller inte. Oavsett om de är på samma lag eller på motståndarens. En människa som praktiserar nåd vet redan nådens kraft i sitt liv. De vet hur det är att ta emot kärlek och omsorg som de inte har förtjänat. Och de har tillåtit nådens gåva förvandla både deras tro och deras handlingar. Förvandlar alla relationer. Du kan ta upp den fina bilden som jag tycker är så stark. Dagens korta evangelietext är en del av Jesu bergspredikan. I predikan uppmuntrar Jesus människor att se in i sina hjärtan. Vad det är som motiverar dem i deras gudsrelation. Men Jesus uppmuntrar dem också att titta på sina handlingar. Vad det är som inspirerar deras relationer med andra människor. Och just här i vers 12 hör vi de kända orden. Den gyllene regeln som gör det tydligt att relationer inte handlar om makt över varandra. Utan ett kännande av den andra. Där man inte delar upp människor i olika lag. Utan känner dem med en som en och samma. Jesus sa, gör mot andra som ni vill att de ska göra mot er. Detta är vad lagen och profeterna säger. I originalspråkets grekiska är ordet gör inte bara en befallning utan en nutidsform som kommunicerar mer fortsätt göra. Fortsätt göra mot andra som ni vill att de ska fortsätta göra mot er. Det är något som ska hända och något som händer här och nu om och om och om igen. Det är vad Jesus antar. Och det går ihop med att det var inte Jesus som uppfann den gyllene regeln. Utan något som Jesus själv säger kommer från lagen Mose fick från Gud och från de andra profeterna. Jesus själv växte upp med den här gyllene regeln. Och visst hör en sådan syn på relationer välsignar och förvandlar människor. Men hör den också kommunicera vem Gud själv är. Jesus bibel, det var just det gamla testamentet. Det fanns inte det nya än. Så han kunde berättelsen om Jeremia. Och jag tänker mig att kanske just den dagens berättelsen informerade det som Jesus sa här i vers 12. För Jeremia var en av de kända profeterna som stod upp för Gud och Guds ord. Även när hans egna trosyskon och regering inte ville höra sanningen från honom. För deras stolthet, deras girighet och själviskhet var ett för stort hinder för dem att höra Guds röst. Jeremia kommunicerade starkt att Gud ville att Juda skulle kapitulera till den nya, att Juda skulle inte, förlåt, han, de skulle kapitulera inför den nya fienden Babylon. Istället för att samarbeta med den gamla fienden Egypten. Och kungen och de flesta i hans inre kretsen tänkte tvärtom. De tyckte att nej, Egypten är de vi kan lita på. Så att Jeremia måste ha helt fel. Så de fängslade honom flera gånger. Och till sist kastade honom i en bron för att dö. Kungen visste att Jeremia var ärlig och pålitlig, men ändå förnekade han honom skydd och rättvisa. Och sedan dyker upp en karaktär som är jätteintressant, tycker jag. Någon som inte faktiskt nämns vid namn. Evid-Melech. Det är inget namn faktiskt. Det betyder kungens kännare. Och han är etiopier. Alltså en främling från Afrika. Och kanske precis som den etiopien vi träffas i det nya testamentet med Filippus var kastrerad. Det innebär att han är den mest osannolika person som skulle kämpa för en gudsman. Eftersom han själv är förbjuden att tillbe Gud i templet. Och behandlad då som oren. Etiopien var ingen man skulle lyssna till. En främling, en utlänning. Han skulle inte höja sin röst. Men han kunde inte hålla tyst. Han ser sig själv i Jeremias situation. Någon som är fängslad, illa behandlad och tvungen att vara tyst. Så han höjer sin röst för Jeremias skull. Det är han. Den som inte nämns vid namn. Den som är utanför, som bär den gillande regeln inom sig. Och som praktiserar det. Någon som kanske var väldigt bekant med Guds nåd. Etiopien påpekar hur orättvist Jeremia har blivit behandlad och kopplar det till stadens problem. Pastor och professor från Elfenbenskusten, Isiaka Kolibali, skriver så här i hans kommentarer om Jeremia. Och han skriver just så här om Etiopien. Det var inte nödvändigt att mannen nämns utan att mannen agerar. Det var inte nödvändigt att mannen nämns utan att mannen agerar. Anonymitet är inte fel i sig, men att inte agera är skamfyllt. Det är det som dödar. Att agera är vad som kan rädda. Att agera kan ge ett namn. Nästa gång vi faktiskt hör om Etiopien är några kapitel senare, när han har blivit räddad från stadens förstörelse. Oavsett om denna berättelse som var en inspiration till det som Jesus sa i vers 12 i den gillande regeln, eller ej, ska vi förstå att en del av det som skulle definiera människor som tror på Gud är just deras kännande av andra människor. Från början till slutet av Jesus uppdrag predikar Jesus det. Och nära hans egen död säger han så här till hans vänner: men om nu jag som är herre och mästare har tvättat era fötter, då är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel att följa. Gör som jag har gjort mot er. Ja, sannoliken säger jag är. En kännare står inte över sina herre, och en budbärare står inte över den som har sänt honom. När ni nu vet detta, är ni lyckliga om ni också praktiserar det. Det är just genom att visa kärlek och omsorg, oavsett vilket lag man tillhör, som man avslöjar de här tunna platserna där himmelen och jorden möts. Där det vardagliga och de gudomliga samspelar. Och det är kanske därför jag blir så helt berörd av människor som hjälper någon som har de har tävlat mot. När jag ser sådana bilder i tidningar eller på TV, jag kan gråta. Någon som hjälper en annan som de borde se mer som en fiende eller motståndare eller en konkurrent. När någon känner andra, även när det känns obekvämt och obehagligt, när det luktar inte gott. De agerar, för de vet vad det är rätt att göra. De ser den andra som värdefull, någon som kämpar, som behöver en röst, en försvarare, ett språkrör, en vän, en medmänniska. För de själva har tagit emot en sådan hjälp. Och de vet att de kommer att ta emot en annan gång. Jag har en bok hemma som jag tycker är fantastiskt bra. Som heter Helping a Neighbor in Crisis. Det är en bok skriven från ett kristet perspektiv. Där alla som vill, till alla de som vill ta hand om andra som har varit utsatta för olika svårigheter genom livet. Och det kan vara till en släkting då, en vän, en främling eller en församlingsmedlem. Boken ger bakgrundsinformation till olika omständigheterna från att vara ett offer till ett våldsamt brott. Till att gå igenom en skilsmässa, till att ta itu med ett missbruk. 32 olika författare som ger hjälpsamma förslag till hur vi kan vara en medmänniska när andra går igenom en kris. Och det finns någon som heter Charles Colson som skriver inledningen till boken. Jag vet inte om ni vet vem Charles Colson är här. Men han var en av president Nixons inre krets. Vet ni vem president Nixon är? Okej, några. Han var en president i USA länge sedan. Men den här Charles Colson var en del av hans inre krets i början av 70-talet i USA. Colson var lik en kung, Sidkias män, som inte ville lyssna till vad som var rätt och sant från Jeremia, kan man säga. Så Colson, han dömdes till några år fängelse på grund av en politisk skandal som heter Watergate, yes. Och han hade precis blivit kristen när han blev dömd, om ni inte visste det. Han säger att han själv inte skulle vara kristen idag om det inte var för de kristna syskon som besökte honom på fängelse, som visade honom och hans fru nåd och kärlek och omsorg under de åren. Och minst hälften av de kristna var från det motsatta politiska partiet, alltså från andra laget. Colson skriver att ingen av oss går genom livet utan en hel del kriser. Några är jobbiga kriser som är svåra och smärtsamma, även dödliga. Medan andra, säger han, är bra kriser som att gifta sig. Få barn, flytta någonstans eller även bli en efterföljare av Jesus. För ordet kris, säger han, är ett grekiskt ord som betyder just ett avgörande ögonblick när vi måste ta ett beslut. Det är vad kris betyder. Det är inte alltid lätt att ta emot eller ta ett beslut just då. Och det är därför man aldrig ska gå igenom en kris ensam. Vi behöver någon som går vid vår sida, som stöttar oss. Och här kan kyrkan och Jesu Kristi kropp vara avgörande. Vi ska påminna människor, varandra som går igenom en kris, att Gud aldrig glömmer dem. Aldrig överger dem.
Och det gör vi när vi är närvarande med andra i en kris. Några år efter att Colson blev frisläppt från fängelse startade han upp en verksamhet där kristna från olika kristna samfund skulle besöka de fångna i fängelser för att visa att Gud inte har övergett dem. En medmänniska är Jesus. Tillämpningen av dagens texter finns runt omkring oss här och utanför. I Göteborg-Postens debattsidan från igår stod det: Det räcker inte med att inte skvallra om misären man ser. Man behöver förutsättningar att kavla upp ärmarna och göra något om det också. Det räcker inte med att inte skvallra om misären man ser. Man behöver förutsättningar att kavla upp ärmarna och göra något om det också. Jesus visste att Gud alltid har varit, är och alltid kommer vara en Gud som tar hand om, som bryr sig om, som älskar dem som behöver hjälp. Även de som har vänt ryggen till Gud. Jesus visste att Gud är närvarande i alla kriser. Det har vi upplevt, vi som sitter här, hoppas jag. Och då ska vi som tror på Gud, som följer Jesus, också vara närvarande. Vi gör det inte för att ge oss själva eller Ekumeniakyrkan Sävedalen ett namn. Aldrig. Utan för att ge Guds kärlek och nåd ett namn i världen. Fortsätt göra för andra det som ni vill att de ska fortsätta göra för dig. Detta är vad Guds lag och profeterna säger. Den gyllene regeln är inte en kliché. Den gyllene regeln öppnar dörren mellan himmelen och jorden. Faktiskt en möjlighet att samspela med Gud. Det handlar inte om en utbyte av tjänster där du ska få för att du ger, utan en relation där alla inblandade ger och få. Där alla förkroppsligar Guds omsorg, Guds hjärta för andra människor. Och då blir vi en aktiv del av Guds växande godhet i världen. Ni kanske har hört det många gånger, men förvandlade människor förvandlar människor. Förvandlade människor förvandlar människor. Behöver du vara förvandlade eller är du det nu? Må det bli så med oss i Jesu Kristi namn. Amen.